Här börjar, när det fortfarande regnar, av Gun Årestad, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. Femte gången Sara Vinde såg Henrik Barker summerade hon ofrivilligt. Jag har sett honom 5 gånger. Redan detta bekräftande av en man var så ovanligt för henne att hon borde tagit det som en varning. Hon var en inte längre ung kvinna utan åthävor som i sitt älskligt reserverade sätt alltid tjänat som en förebild i staden för hur en kvinna av god familj bör uppföra sig. Hon hade tjänstgjort på stadens bibliotek sedan hon avslutade sina studier och då lyckades övertyga sina föräldrar om att hon inte önskade tillbringa resten av sitt liv som hemmadotter. Hon uppdrev vid det tillfället mer energi och visade större envishet än hon någon gång senare brytt sig om att göra. Sara Vinde levde med ett slags självklar, mild resignation som ibland kunde förväxlas med lycka. Hennes far, en trött, godmodigt, vresig stadsläkare, hade kvinnan aldrig sett annat än en tjänande följeslagarinna till mannen. Och det föll honom aldrig in att hans dotter Sara skulle kunna tjäna en annan herre vid sidan av honom, fadern. Så hade heller aldrig blivit fallet. Modern var nöjd med detta. Hon var en ensam kvinna som satte värde på sin dotters sällskap. Sedan sonen i huset, blott 18 år gammal, bröt upp från familjen och gav sig till sjöss, bands Sara av allt hårdare krav i hemmet. Hennes bror hamnade slutligen inom trävarubranschen i Sydamerika, tjänade stora pengar och begåvade föräldrarna endast med ett osentimentalt brev varje jul. Till Sara hade han en gång skrivit: "Stannar du kvar hemma slutar du som gammal ungmö." Broderns ord hade varken upprört henne eller skrämt henne. Att förbli ungmö var naturligt för henne. Hon hade inrättat sin tillvaro så att den inte rymde mycket av längtan och lidelse. Inte ens de trånsjuka drömmarna som steg upp ur dagboken från flicktiden som små rökar från eldar, dolda i de vilda bergen, kunde längre oroa hennes sinne och hennes stilla glidande dagar. Efter faderns död ägnade hon stor omsorg åt sin mor. Och denna omsorg hade en regelbundenhet. Som till exempel tedrickningen klockan 3 varje eftermiddag och promenaden i parken varje morgon, vilken bidrog till att ge allt samman ett sken av ofrånkomlighet. Varken modern eller Sara stördes någonsin av sitt beroende av varandra. När modern dött och varit död i 3 år företog Sara sin första utlandsresa på egen hand. Hon reste som hon brukade göra i familjens sällskap till Rivieran. Hon väntade sig att de soldruckna badorterna skulle överrumpla henne. Som hade hon varit naken och fullkomligt oskyddad utan fadern och modern. Men ingenting var förändrat. Hon badade, drack kylslaget vin, njöt av värmen och tog långa stärkande promenader i bergen. Och ingenting inträffade som förrådde hennes ensamhet. Inte förrän hon vände hem förstod hon att det berodde på att hon själv var oförändrad. Hon hade inte företagit sig någonting som avvek från det hon brukade göra i föräldrarnas sällskap. Nästa år hon återkom till Rivieran beslöt hon att besöka en nattklubb i Menton. Men hon kom sig aldrig för att göra det. Det utövade inte en nog stor lockelse för att bryta hennes motstånd. En enda avvikande episod hade inträffat i Bordighera, där hon i en butik valde ut ett solparasoll som hon önskade köpa. Den lille trinde italienaren tog in henne med blicken, snurrade sin yviga mustasch lite nervöst och förklarade att han till den vackra svenska seniorinan ville skänka parasollet. Ty det var en ära för honom att hon ville skugga sin dyrbara skönhet under ett parasoll från hans butik. Det föreföll Sara vara hövligast att utan protester ta emot gåvan.